Jag tänker att det börjar ju lukta slakt här nu helt enkelt.
Ja, det måste jag säga.
Så ödmjuk tänker jag.
Okay. Ja, så ödmjukt och snällt. Hej och välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid så har jag Wille Monér och Wesley Monér. Hur är läget idag, Wesley?
Jo, men det är bara bra. Det är en ny vecka, fint väder och nya birdies and boogies. Med William då.
Ja, men läget är underbart och jag är laddad inför att... Ja, men följt lite spel den här helgen och ja, lite utifrån det här helt enkelt laddat upp med lite tränartips. Så att, och sen kan man ju inte heller vara längta nog åt ett nytt quiz, eller Jonas?
Nej, men såklart. Liksom. Så nu är det lite speciell dag när vi spelar in på en måndag. Vi ska försöka få in lite så att avsnittet börjar släppas på tisdagar. Så har vi preppat lite extra med ett specialquiz denna härliga avsnitt. Hur har helgen varit, grabbar? Har ni sett mycket golf?
Ja, men det skulle jag säga. Sett en del golf, hunnit och ja, lite lektioner och träna lite själv och ja, fått in en effektiv helg tycker jag. Så att, ja, vad skönt faktiskt.
Ja, men ännu bättre. Jag har faktiskt försökt lägga ner ganska mycket krut den helgen på att få igång lite spel inför min sim-SM nu här till veckan som kommer i Skövde. Så känner jag mig lite ganska redo.
Och du spelar i Skövde då, eller?
Ja, precis. De har ju kränkt upp nu 2 stycken simulatorer inne i Skövde Arena. Så det ska bli supereventa liksom, med musik och de speaker som står när vi spelar och lite publik. Så det ska bli annorlunda, men kul.
Han var coolt.
Snyggt.
Det ska ju bli... Nej, det blir coolt att se när det blir lite... Kan man följa det live, eller? På något sätt?
Ja, alltså det är väl sådär. Första, om vi klarar oss förbi torsdagen så kommer de sända på SVT på fredagen. Så jag skulle försöka länka till gängen här liksom. Så, ni har era lektioner så får ni kanske slå ett öga då och då liksom, på,
ja, precis. Det måste göra. Men hur många är det med som är i finalen då? För det är ju en killklass och en tjejklass, eller är det fler klasser?
Nej, det är precis. Det är 8 herrar, 8 damer och 8 paragolfare. Alla i centrala klasser förstås då. Men SM spelas i 2 olika delar. Dels är det matchspel, alltså bara dueller så att säga mot varandra. Och sen så är det egentligen som en närmast hålformat också. Så det är jäkligt häftigt. Så det kommer bli en form där vi spelar matcher mot varandra och en form där vi ska ha intensiva dueller som kanske tar 15-20 minuter. Som en liten serie. Så det kommer bli intensivt och kul.
Ja, spännande då.
Ja, det är superskoj faktiskt.
Lycka till.
Ja, men tack så jättemycket.
Ja, stort lycka till.
Men innan vi kommer till SM-snack framöver här i framtida avsnitt så tänker jag att vi börjar med helgens golfspel. Ja, denna vecka har vi spelat Dubai Desert Classic på DP World Tour och vi har haft ganska många bra spelare med i toppen. Det har varit lite väderproblem under början av veckan så i avsnittets inspelningsstund här så spelar de faktiskt fortfarande. Och just nu så är det Rory McIlroy som leder framför Patrick Reed och Ian Poulter. Ja, jag kan inte säga mer själv att det har varit spännande att se så mycket bra golf från Deep World Tour. Håller ni med, killar?
Det kan man ju lugnt säga.
Verkligen.
Det var länge sedan tycker jag att det var uppe i toppen just på DP-sidan. Jag tycker att de flesta startarna som varit på världens tourer så egentligen bara var i USA där det varit lite topp 10-spelare som spelat egentligen.
Ja, det är väl lite... Ja, men sen brukar ju den här starten med Abu Dhabi och Dubai, den brukar ju locka lite bra spelare då. Det är ju inte ovanligt att det kommer över lite... Ja, men tidigare har det ju varit lite PGA Tour-spelare som kommit in. Nu är det ju lite livgolfspelare som har kommit in. Och det gör det ju lite mer stjärnspäckat, eller vad man ska säga, i startfältet. Och... Ja, det ska bli sjukt spännande att se hur avslutningen blir här med när det kommer, ja, det är ju, det här börjar ju idag med att Rory hade 3-slagsledning och har 1-slagsledning nu med snart 9 hål kvar att spela. Han är just nu på 8 då.
Ja, det är lite spännande att följa faktiskt här. Man tycker att det blir giganternas kamp här. Liv-touren mot PGA-touren. Fast tävlingen spelas på DP World Tour.
Verkligen, verkligen.
Man har Rory, Reed och Poulter, men också Stensson som är uppe här i topp 20 och 30 någonstans. Så det är väl vad man ska säga. Det känns som varje tävling där just livspelarna möter de, inom parentes, när situationstecken eller vad man säger, normala tävlingsgolfarna, så, ja, så blir det som att det blir David mot Goliath lite grann.
Mm. Mm. Verkligen. Så att det är ju, han slåss för hela golfvärlden Rory just nu alltså. Det är ju, och han har ju faktiskt gjort det bra. Sen är, finns det ju en del spännande namn, och man ser ju en del kanske inte lika rutinerade spelare som var uppe, spanjoren, som jag vet inte riktigt hur, Arnaus tror han heter, uppe länge igår och spelade riktigt bra, men hade ju en blunder på, ska jag tänka efter vilket hål det var, det måste vara på 13 var han gjorde en klantig dubbel, ja, när man ser lite så här för giriga beslut då, som det kostade ändå 2 slag, och 2 slag hade tagit honom upp till just nu en delad tredje plats i tävlingen. Så att det är lite marginaler, men samtidigt så man kan som sagt inte stå i wasten med bollen innanför fötterna, ska försöka ta sig förbi ett träd som ligger ganska knepigt och ligger 200 från flaggan, sätter den i ett träd och hamnar som man är 195 kvar, och då ska man återigen försöka då sätta upp den när det finns vatten på högersidan, och sen så väljer man att, ja, ta en riktigt låg klack ner i vattnet då, och sen är det ju bara liksom grejen igång. Jag vet inte, det finns så många som känner igen sig från tävlingsgolf och när man har gjort de här dumdristiga besluten istället för att vara ibland lite konservativa.
Ja, men ska vi prata lite grann? Nu är vi ändå inne på golfbanan och lite hur formen är och hur strategin ligger bakom, men har ni någon egen erfarenhet av Emirates i dagsläget?
Nej, inte mer än att jag har väl, jag måste tänka efter det, om det är 3 eller 4 gånger jag har varit på plats och följt tävlingen då.
Ja.
Så jag har inte spelat banan, men jag har ju sett ganska många, ett par tävlingsvarv och många slag slås på den då.
Ja, det är en väldigt speciell bana kan man säga. Det är en kombination liksom, att det ska vara en tuff, halvt ökenbana men halvt resort parkaktig på något sätt. Men det som gjort det så svårt i år i alla fall, vad man märker, är otroligt tjocka ruffarna i kombination med extremt snabba griner.
Yep.
Så man har ju sett på många inspel här att även fast man står med wedgear kvar så får de inte den här ordentliga spinnen de har många gånger, utan det blir den här droppen stopp som sedan landar och sen stannar lite oftare än vad det är att kunna riva tillbaka bollen.
Ja, precis.
Sen ser man också när man har en utförschippar att slå en chip mot en green som är 12-13 på stimpen, det är snabbt.
Mm. Ja, men, och det finns verkligen det finns ju en hel del slag som man inte får missa på heller liksom. Det finns ju det fanns ett par lägen igår. Jag vet att Rory hade något läge där jag var på, jag tänker efter om det var 12:an eller någonting, par 3:an och så 11:an då. Tror jag det var. Han fick göra en jäkla save då när man missade ut höger. Man satte upp pinnarna i sådana hörn på grinen liksom, och även på 9:an så var det ju liksom absolut, det fanns ju ganska beskedligt om man bara slog upp en bit på grinen då, men det syndes ju på en del spelare som gick och var lite för giriga och liksom kanske slog för bra utslag och helt enkelt ville gå för pinnen lite för mycket då, och så sätter man den över grinen och så har man stans tuffaste wedge tillbaka liksom till flaggan. Men sen kul att se liksom, jag menar tyckte Kinhult spelade ju Kinhult spelade bra igår, även om 3 bogeys som råkade komma tråkigt liksom mitt på första 9 där, 5, 6, 7, men han missade tyvärr 2 stycken igelchanser, eller han hade 2 igelchanser som blev par helt enkelt, och 2-3 puttar. Det kändes ju tråkigt, och det hade ju liksom varit kul att se honom där, för att han är ju just nu också bara två slag ifrån en delad tredjeplats.
Ja, precis. Men om du ändå är inne på Kinnos treputtar lite grann där, vad är det som gör att det är så svårt att ta sig runt på den här? För man ser att han är inte ensam att göra så här på de här grinerna och de här onduleringarna. Vad är det som skiljer liksom den normal tävlingsbana och hastigheten jämfört med en standardevent på DP nu?
Nej, men jag kan tänka mig att när det då blir lite extra snabbt, alltså de är ju vana med att det är liksom en ganska konsekvent stint liksom på, det är inte så att varje bana försöker att speeda upp sig, det, är ju, det ser man ju på till exempel Valderrama när det spelas där, det är ju inte en, det gillar ju inte egentligen Europatouren att de ska speeda upp banan så mycket som de gör då.
Och, nej, det känns väldigt halt.
Ja, exakt. Och då är de inte så vana med den speeden. Då gäller det att anpassa speeden då till det här snabba. Och det kanske man inte alltid så bra när som Kinnert fick två riktigt långa igelputtar liksom. Och de skickade han ju förbi då. Måste han gå efter. Men jag tror att det var båda de där. Och han hade väl en på 18 också för mig att han skickade förbi på något varv där också. Men nej, men framförallt långa puttar och sen så blir det inte så bra pace på dem fram. Så att det är att det blir långputtar så blir returerna lite för långa och så trillar man inte i då den här 1,5-2 meters returen istället då. Det tror jag inte hade hänt på liksom standardstimpen liksom när de är, som har slagit fast en tusentals puttar på.
Nej, precis. Och sen hjälpte det klart det här med regn och väder som kom nu under torsdag fredag. Att de måste spela in sig på en viss hastighet innan regnet kommer. Och sen så helt plötsligt kan kliva ut på tävlingsdagarna igen med en mycket lägre hastighet. Och sen helt plötsligt är de tillbaka till snabb hastighet. Så den här snabba växlingen i linhastighet har ju självklart varit en del av allting.
När, ja, exakt.
När stimpen var ju så lågt som 11 på en dag och sen är uppe på 13 två dagar senare. De lyckas lufta ur och torka upp som en öken är.
Ja, exakt. Det går ju snabbt där. Och, nej, jag tror att det är lite... Precis, variationen i stimp där och sen matcha upp den och speciellt då matcha upp den på längre puttar då. När vi pratar inte liksom 6-7 meter utan vi pratar alltså 15-20 meter.
Klart. Men när vi ändå är inne i värme och varma klimat så hoppar vi över på PGA-touren lite grann. Och den här veckan så har det spelats Farmers Insurance om inte jag minns helt fel. Och vi har en liten speciell vinnare, kanske en liten Twitter-favorit om det är så.
Kan man säga.
Vem var det som vann?
Max Homa.
Ja, det är helt rätt. Max Homa vann den här härliga tävlingen efter ett fantastiskt 66 varv sista varven på lördagen här. Det var lite speciell tävling eftersom i USA så har de en fotbollssöndag den här veckan, vilket gjorde att tävlingen skulle på lördagen. De har ju tydligen alla möjligheter att kunna styra tv-rättigheter efter fotbollen, som de brukar göra. Så den här veckan så blir det en lördagsavslut istället. Min favorit, John Rahm, tyvärr tappade lite under sista varvet och sköt 74 och halkade ner från en ledning i sista varvet ner till sjunde plats. Det är ju svårt att säga annat än om John Rahm, att den kan spela dåligt ett varv och ändå vara topp 10. Det är ju ganska bra.
Ja, men... Det är precis lite som Rory här. Det är inte heller en bra start egentligen. Han tyckte ju själv att han spelade lazy och sloppy, tror jag att hans beskrivningar var på. Så att de är ju så bra de här killarna som är där uppe i toppen. Så att de behöver inte ens spela. Var på sitt absoluta A-game för att få en topp 3-placering. Och det var det som Wesley gick igenom i senaste avsnittet här. Hur fantastiskt vass Rahm har varit de senaste åren.
Ja, men precis. Om vi tar den här veckan som du säger, när han har spelat sloppy, han har haft en 73, en 74, alltså två varv över par. Och ändå så lyckas han komma topp 10 med att han under fredagen och lördagen skjuter 5 och 6 under par på de två varven. Det visar ju bara att liksom, när han väl hittar tillbaka till lite sitt närmare A-game så är han direkt med bland de lägsta scorerna, oavsett tävling, ja, oavsett varv.
Precis.
Men Max Homa, Wesley, om du vill prata lite mer om honom, vad har han gjort någonting speciellt som ingen annan har gjort?
Ja, vad tänker du på?
Ja, han är väl ganska duktig på att vinna, eller hur var det nu?
Ja, vi såg han där. Nej, men om jag skulle kolla till den här tävlingen och vad jag tycker har stuckit ut, så skulle jag väl ändå säga att något som stack ut var ju ändå att han var hade ju mikrofon på sig under tredje varvet.
Ah, spännande.
Så att folk fick höra och höra vad han sa och gjorde under rundan. Jag hörde bara något lite klipp av det, men det var ganska kul att höra han i liksom tävlingsformat, höra vad de gör och säger och sånt.
Jag tycker sånt är intressant, alltså om de skulle kunna få mer liksom teknologier på spelarna, så som samarbetet tillsammans med Whoop till exempel. Den är ju Whoop är ju en så här activity tracker som väldigt många spelare har, och att kunna få se pulsen på spelarna live till exempel är ju också jätteintressant.
Alltså, det ser ut som en tejpbit på armen ungefär.
Ja, exakt. Det ser ut som ett armband, och det är ju väldigt många spelare med partnern PGA-touren. Så jätteintressant att se det och kunna liksom dra lite kopplingar till, ja, hur är deras puls. Man vet nog att den är väldigt hög på många spelare, men de är bra på att veta hur man ska göra för olika saker när pulsen är hög. Det är inte så att man kan bara plocka bort en hög puls på en gång. Och ja, men till exempel sådana grejer som vi sådana sensorer som också är tillåtna att börja användas, The Wiz till exempel, intressant att se om man kan få liksom svingdata på spelarna live. Alltså så här, vi har ju Trackman och vi har Top Tracer som vi ser sådana saker på. Alltså det är bara spännande att se mer och mer data från toren liksom.
Ja, men det kommer nog växa sig in, tror jag också faktiskt. Det är som säger, det är bara börja med lite mic'd up på spelarna, oavsett om man vill eller inte, liksom att kunna börja redigera vissa moment där de kanske har en bra dialog med sina caddies. För det är superintressant hur vi också kollar också, att vi slipper kanske höra Peter Hedblom. Ingen gillar att veta Peter Hedblom, men att höra honom för fjärde timmen i rad liksom, prata om en fin byxa eller någonting liksom. Men kanske höra vad de faktiskt säger om spelarna lite mer.
Ja. Det är intressant att komma in där mellan, där man inte riktigt får reda på tidigare. Man skulle ha hört vad hände, vad tänkte spelare och caddy igår. Man hörde ju lite viss del, men jag kunde ju inte spanskan då på Arnaud där, spanjoren, när han gjorde sina dumdristiga beslut där till, som ledde till en dubbel liksom.
Nej, men det är ju typ exempel liksom, hur man skulle kunna sett hur dialogen gick liksom. Var det bara spelare som körde över caddy och gjorde som man ville, eller var det en dialog att de skulle försöka chansa tillsammans, eller var det något annat?
Ja, de pratade i alla fall en jäklars massa inför den där andra slaget ifrån sanden. Det blev riktigt dåligt, så att det var nog inte riktigt ja, nu tar du och slår den här, nu kör vi. Utan det var liksom, det kändes som att det var en högst tveksamt beslut.
Mm. Jag skulle haft lite matchat på Max Homa, skulle haft va? Under det sista varvet här kändes som.
Ja, det hade varit nog intressant också.
Ja, verkligen.
Men om vi återgår till Max Homa, så är han ju faktiskt den femte spelaren att vinna 6 PGA-tourtävlingar från maj 2019. Och det är ju bara Rory, Cantley, Rahm och Thomas som har gjort det också. Och det är ändå något som... Han är inte den som direkt skriker att man tycker att han vinner hela tiden, men han har ju fan vunnit några stycken nu.
Det är fascinerande liksom, man visste det och pratade om John Rahm senaste streak här och liknande, men ändå så är det Max Homa som är en av de hetaste, alltså långsiktigt heta spelarna på PGA-touren.
Ja. Blir det när han var ju extremt stolt av att spela Presidents Cup, men han kan ju börja sikta in sig på en Ryder Cup nu i alla fall.
Ja, med tanke på det läget han har satt sig i alla fall.
Ja, det känns som att han börjar bli ganska klar där.
Men en annan liten person som jag tänkte innan vi hoppar vidare till Willes tränarspaning är att Jason Day börjar bli lite het igen. Äntligen, som jag längtade. Jag tycker jag saknar honom där uppe i topp 10-placeringarna. Han placerar sig uppe där några gånger i rad här på PGA-touren. Och det känns som att kan vi se en liten Jason Day med en hel rygg igen?
Ja, vi får hoppas. Det är en, ja, jag tycker om honom också. Det verkar vara en trevlig kille och sådär som... var ju uppe och var stekhet liksom, fantastiskt på grinna och väldigt stabil med, slog bollen också ganska högt, så han hade ganska lätt för att liksom spela det här spelet som krävdes för många tuffa banor. Men sen så var det väl lite då att alltid lite så här ryggproblem och lite skumma skador, kom han fick kristallsjuka mitt under Dodge US Open som Dustin gick och vann sen. Nu får någon rätta mig fel, men jag tror det var på den här banan med massa kullar, Shinnecock Hills kanske?
Det låter bekant.
En nedförsbacke där som han bara satt sig i backen sen han gick där och han ledde tävlingen, tror jag.
Ja, just det.
Så att, ja, nej, det, nej, jag hoppas att han kan komma upp igen. Det vore ju kul att få ett, ett stort namn ändå och en för detta världsetta upp tillbaka.
Ja. Vi håller tummarna att ryggen håller och kan fortsätta putsa in i världseliten igen på riktigt, så att säga.
Exakt.
Med de orden så hoppar jag till Villes träd.
Vänta.
Va? Hör nu.
Har ju en grej till.
Jaha, vad var det?
Någon som har krypt fram under veckan.
Alltså?
Jaha.
Phil Mickelson, säger jag.
Kan Phil Mickelson? Kan
ni se ut vad jag menar?
Nej, vad har han gjort?
Han har ju lagt ut en liten Twitter-inlägg då.
Jo, det har jag ändå sett, tror jag.
När han går ut och säger, ja, men vilken grym runda, minus 7 runda på tredje rundan av Rory McIlroy i Dubai. Och går ut med en tredje treslagsledning här och se om man kan finish it off liksom. Och så Annika se tävlingen här. Och ja, det gick Mickelson ut och sa nu.
Oj, så. Vad fick han för svar?
Inget.
Ja, han känns som att han börjar bli lite orelevant. För att han har gjort lite sådana påståenden här. Han även sågade ju ledarens, vem det var nu som hade korta så här joggers på sig på PGA-touren och korta strumpor. Han rådsåg ju att man kunde vara i ledning och ha det när man inte får, att man inte får ha hårt på PGA-touren, man får ha den fula kläddkombon. Så att han måste kanske bli lite relevant igen. Det är därför han försöker att komma in i hetluften.
Sam Riders,
ja, Sam precis Rider. Så att
Ja, kanske måste vara en viss typ av golfare och profil också för att kunna klä sig i just joggers. Jag, kanske min kroppstyp hade inte passat det, men när man är ung och relativt slimmad så är det kanske perfekt istället. Det ser jävligt bekvämt ut.
Det blir ju hårt på Wesley också då, med tanke på hans långa ben.
Men nu går vi över till Villes tränartips.
Ja! Då var det dags för mitt tränartips. Och den här veckan tänkte jag skulle prata någonting som vi helt enkelt pratade om på, ja men lite nu pratar om DP World Tour och ja men kanske sånt som ledde till Homas vinst också, och det är puttningen. Det är ju någonting som väldigt många tror jag kämpar med, om man ser till de svenska klubbgolfarna. Och jag tänker först och främst, ja, men hur ska man bli en bättre puttare? Och det är ju faktiskt så, om jag tittar på den svenska de svenska klubbgolfarna, det är ju kanske inte så jättemånga som hänger så lika många timmar på puttingskin som de spenderar på rangerna att fixa sin driver. Lik för basket är det oftast mer än dubbelt så många slag på banan med puttern som går åt. Om inte ännu mer. Så att i min värld, jag skriver här, obefintlig träning. Först och främst måste man ju träna. Sen måste man ju veta vad man ska träna på. Och då tänker jag att jag vill inte gå in i de här grejerna att värma upp med tre bollar och ställa puttar från samma ställe med alla tre bollar. Jag fullkomligt hatar den uppvärmningen. Utan jag gillar när man deliberate practice, alltså mer utspritt, liksom varierande träning, mer variation i vad ni gör, mer spellikt, liksom helt enkelt spela ett par hål, gör hela förberedelserna, gör, sug in hela green, läs green, hitta längdkontroll, gör förberedelserna, gör rutinen precis så som man gör på banan, inte bara ställa sig och skicka tre bollar efter varandra, för den tredje bollen kommer alltid bli bäst för att man lär sig av vad som har hänt med bollen på de två första puttarna. Någonting man inte riktigt kan få göra på banan.
Så det är bättre att egentligen bara använda en boll i så fall. Alltså verkligen testa runt och känna av. Och verkligen få direkt feedback och liknande.
Ja. Börja liksom med, så man kommer in. Jag jobbar väldigt mycket med min greenläsning. Kom in och läs greenerna så att jag börjar hitta speeden på greenerna. För det hittar jag via att jag även läser greenerna. Så att man börjar liksom känna in att man har koll på den delen. Och då jobbar jag även längdkontroll, jag jobbar med att startriktning och allting. Så det tycker jag är är bättre. Och sen om man absolut vill köra någon bollstartsträning och så här på, till en början. Men jag tror att, att man ser bättre framgång hos en spelare som tränar mer spellikt på just uppvärmningsbanan. Sen kanske man inte liksom putterfitting med att man byter grepp på putten är ju kanske inte så mycket putterfitting, utan det är ju också det här som, de här som byter hela tiden. Det är ju en ska säga, antingen så jobbar man med sin puttning på ett visst sätt, på ett inslaget spår. Det kommer inte alltid att man puttar bättre varje runda. Det kanske kommer att se lite som en trappa som är väldigt, väldigt liksom lutande liksom i en horisontell riktning, inte liksom vertikal rakt upp på en gång, utan det kommer gå väldigt hackigt, men det kommer liksom över tid på flera år bli bättre. Men om man då liksom är den här som inte tränar så mycket putting, utan man bara byter putters och byter grepp och byter hur man håller i klubban och ändrar det hela tiden, det kommer bara bli liksom här peak en vecka, nästa vecka ner igen. Och man kommer liksom tycka att man puttar bra ena veckan och puttar dåligt andra veckan. Det tror jag att en del kan känna igen sig, att man, ja, man gör de här korta, snabba förändringarna som jag skulle säga att, ja, som vi nämnde förut här, Phil Mickelson till exempel är nog lite sån spelare som ofta byter för att hitta, liksom, känna att man hittat något nytt inför tävlingen. Då. Ser ju honom, och hade ett tag när han bytte putters hela tiden och massa olika varianter då.
Vad är det största felet då? Vi ser klubbgolfare sen, om vi tar och koppar bort från Mickelson lite igen. Och vad är det största felet en normal golfare gör? Dels när de puttränar, men också det som de behöver arbeta vidare på.
Nej, men jag skrev här egentligen att det är först och främst så har inte klubbgolfaren oftast inte någon koll på överhuvudtaget. Även om de tror att de är att de har koll, så är greenläsningen långt bortom all koll. Det är ju när jag har mina aimpoint-kurser och försöker gå igenom med hur man läser en green och hur faktiskt mycket det lutar på en green. Då är det ju så att den vanliga klubbgolfen upplever oftast att det lutar liksom dubbelt så mycket mot vad de tror. Och de vågar till en början inte slå bollen på den linjen, utan de tror inte att det kommer funka tills man slår i bollen och ser att bollen hamnar vid hålet. De är mycket mer bekväma med att slå den på fel linje och sen se bollen hamna på fel ställe och sen skylla på att man gjorde någonting annat fel. Att man antingen slog den för löst eller för hårt.
Ja, okay, så läsningen inte blir en aspekt av det man faktiskt tänker över liksom, som är fel. Utan...
Ja, verkligen. Säkert flera slag per runda, och då det är lätt 3 slag per runda. Alltså lätt, tror jag. Det kan vara säkert 6 slag per runda. Och då kan vi börja räkna dig poäng då. 3-6 poäng då. Extra på skåren.
Det skulle nog vara... Det försvinner mycket av skåren då direkt.
Ja. Eller väldigt mycket av skåren skulle kunna bli bättre. Ja, om man skulle slänga på dem. Så att... Nej, där skulle jag säga att det är ju en... Väldigt, väldigt vanligt att man... Jag brukar ibland titta om man ska tänka sig att man har hålet framför sig. Hamnar bollen... Man säger på den lägre sidan av hålet mer än en, man tänker sig ifrån där man stod och puttade ifrån, en rak linje liksom där bollen har hamnat då under hålet, säger vi, rullat för långt eller för kort. Är den en hålkopp ungefär under hålet, som den skulle ligga i en rak linje från där man stod och puttade. Ja, men det är ungefär var bollen ska hamna om den är för lång eller för kort i förhållande till hålet då. Hamnar den mer under än det, då har man förmodligen underläst putten rejält. Det är någonting det kan vara svårt att få i huvudet i en podcast, men det är något som man ja, jag ska kunna visa det på en green. Kan ta det ute i vårsen på ett tränartips på Instagram. Kan jag förklara hur man kan se om sina puttar har blivit rätt lästa utifrån var man stod och slog och så. Det går liksom att avläsa lite vad man har gjort med varje putt. Är det fel på längden? Är det fel på bollstarten? Är det fel på läsningen? Det försöker jag ge som ett verktyg efter en kurs då. Så att de vet vad det var för någonting som blev fel på putten man slog. Så egentligen efter att man inte har koll på att läsa greenen, så är det väl punkt nummer 2 skulle jag säga. Att jag tror nog att en del tränare hade pratat att prio 1 är att man inte har koll på hur vart man startar bollen då. Men i min värld då så har man inte koll på vart man ska starta bollen. när man får väl koll på vart den ska starta, då är det klart lättare, brukar jag tycker jag, att få folk att starta den på den ringen. Så att bollstart tycker jag reder upp sig mycket tidigare. Jag skulle säga längdkontroll punkt nummer två. Kunna läsa green så att man sätter bollen på hyfsat rätt linje, och sen då med rätt längdkontroll då kommer man ändå nära hålet på de här långputtarna som det oftast blir tre puttar på då.
Så den direkta bollstarten, det är egentligen punkt tre i så fall, liksom att man har då hellre, det är bäst med att läsa bollen rätt, ha hastighetskontrollen och sen så förhoppningsvis kunna leverera ute på linjen.
Ja, exakt. Så bollstarten är väl kanske det jag skulle... Men man ser ju att det är väldigt många som ställer sig och tränar och väldigt mycket bollstart då. Och det är såklart tycker jag viktigt om man då ska driva de här en och halv mils puttarna. Även om de är väldigt viktiga att ha rätt inläsning på, för det är oftast tufft för folk att få koll på dem här också då. Men jag tror att det, och bollstarten, den kan man reda ut mycket med rätt. Jag tror väldigt många sitter med helt galet fel utprovade putters. Man har bara köpt någonting man tyckte var häftigt, snyggt och som någon torspelare hade. Och man, den var på rea någonstans. Fast det kanske är någon viktigaste klubben i vägen. Att prova ut sin putter borde vara lika givet som att prova ut sin driver. Få rätt siktlinje, få rätt längd, få rätt konstruktion, hur näcken, hur den hänger, hur balansen är i putten. Alltså, det finns massa faktorer som borde få spela roll faktiskt på hur ens teknik är och vad som borde vara naturligt varje spelare. För varje spelare har ett mer naturligt sätt. Skulle vi ställa upp 10 pers och be dem kasta, så hade det sett lite olika ut i vart fötterna står, hur mycket de lutar kroppen och sådana saker. Och det de som har fattat det, de har varit bättre puttare över tid på de högsta tornen i världen. Och de som har kämpat i min värld, tror jag, det är de som har försökt att hitta det här. När vi går puttutbildning nu, jag och Wesley, det är att man ser att det är för många. Det finns liksom bara ett sätt egentligen som det pratas om, att här borde man göra armarna in mot kroppen och trixa det här, fötterna ska raka, axlar ska raka, huvudet ska ungefär på inom en viss ram då. Och bollen ska ligga typ här. Det här är inte, det stämmer inte att det ska vara på ett visst sätt, för att då är det bara en liten procent som det kommer funka för som har den sammansättningen i kroppen för att få den matchen. Resten borde få göra någonting annat då som passar dem. Så att tekniskt liksom så finns faktiskt en hel del att göra för att få folk att uppleva vad som är rakt, faktiskt rakt. Så att det är väldigt få som upplever rakt, om jag kan säga så som avslutning. Det är bara att det är helt enkelt att jag tror att många kan uppleva det från att jag försöker koppla ihop det mot någonting då. Man står på green och tycker att man har siktat upp sin viss riktning, och så ställer man sig över putten och upplever inte att det liksom rakt fram är rakt fram. Man upplever att man siktar för mycket vänster eller för mycket till höger om hålet. Och då har man nog fel matchningar i den tekniska uppställningen och hur putten kanske är konstruerad med siktlinjer och sådant.
Spännande, spännande. Ja. Jag tänker själv också att det finns inte kanske så många tränare ute som har specialiserat sig just på putthållet heller, för att kunna ge korrekt feedback eller bra utbildning heller, gissar jag. Om man jämför med den mängd av tränare som det finns som håller med vanlig slagteknik.
Nej, det är det inte. Och därför är vi ett litet team på tränare utspridda över hela Sverige med jag, Wesley och Daniel Bäck upp i Stockholm, vi är Henrik Svärd nere i Karlskrona, Johan Gulsand och Fredrik Tillgren i Bokskogen, Anders Larsson på Greppås, Oskar Almlund nere i Danmark och Keith Davis på Allerum. Vi är ett par stycken som har valt att gå en utbildning tillsammans med Bruce Rierick, som är en av vassare puttcoacherna i USA, som har massa intressant info att ge dem, som jag förhoppningsvis kan leverera mer information, mer kunskap till golfarna så småningom. Så att vi är lite utspridda i alla fall över Sverige om ni lyssnar, så att vi hoppas att vi kan leverera vassare putträning i framtiden.
Det ska vi absolut göra. Om ni har hört termen aim point någon tidigare, ska vi också förklart gå in på det i framtida avsnitt, där Ville och Wesley får diskutera och snacka om fördelar kontra nackdelar jämfört med hur man kanske kan se på puttning och läsning på ett annat sätt. Precis.
Men fixa för... Jonas puttning och sen så tar vi upp. så är det klart sen. Nej, take it over Jonas.
Yes, vi hoppar över till birdies och bogeys med Wesley.
Så där då hoppar vi in i birdies and bogeys och jag tänker att vi hoppar raka vägen in på birdie den här veckan. Och det skulle jag vilja påstå är våra svenska framgångar nere i Dubai. Vi har ju flera svenskar som klarar katten. Vi har 6 svenskar som klarar katten. Och vi har även just nu, som det ser ut, en Marcus Kinnhult på en 5:e plats. En Henke Stensson på en 7:e plats. Och en Alexander Björk på en 11:e plats. Sen har vi några stycken. Jens Dantorp, Ludde Åberg och Micke Lindberg lite längre ner. Men svinkul tycker jag i alla fall att det är att vi har lite svenska herrar i toppen igen. Vi hade ju Sebbe Söderberg förra veckan, en 2:a plats. Den här veckan missade en katte, men då är det några andra stycken som kliver upp och spelar bra den här veckan.
Ja, man kan verkligen säga att media har framhävt visst våra kvinnliga svenskor som har haft otroliga framgångar senaste året och sagt att det var tufft på här sidan, men nu visar det ändå viss bredd här tycker jag i en av årets största tävlingar på DPM Tour, att vi har så många framträdande svenskar. Vi hade 9 startande tyckte jag läste till slut.
Ja, det måste det ha varit då. Jag tycker det nej, men jag tycker att precis som du säger, att vi har haft en hel del spelare som varit duktiga och framstående på damsidan, och att killarna har fått lite skit liksom, att inte det har funnits så många mer än ja, Norén och kanske Stensson när han var uppe, och sen så var det tunt liksom efter, men det här visar ju absolut upp en bredd, och jag har haft många som har varit duktiga, tagit upp på Challenge-touren. Nu är det kul att se att Mackan har fått ordning på ryggen bland annat då. De hade ju, trodde ju inte kanske att han skulle kunna starta nu så här tidigt. Man hörde igår vad Hedlund hade fått för information då från pappa Kinnhult. Så att det var ju en liten test egentligen i förra veckan. Och att han tyckte han kändes tillräckligt bra förra veckan, så känns det ju fantastiskt att han kommit upp så här. Och som sagt, det var Stensson verkar ju ha hittat någonting just nu med 7 under efter 14 idag, så att ja, väldigt spännande att se vart det här tar vägen nu.
Ja, lite super sweets på gång helt enkelt.
Helt korrekt.
Och vi måste ändå säga att det är kul att se att Ludde Åberg klarade katten också i tävlingen.
Ja, jäkla synd, han faller undan lite grann. Han började ju hela tävlingen med den otroligt fina -6, då var -7 tror jag.
Ja, exakt, ledde.
Ja, ledde, och sen visst nu då vi blir tuffa förhållanden och kanske verkligheten kommer kapp lite grann. Men det är fascinerande att se, och det är kul att se att han är redo för riktigt tomgolf.
Exakt. Ja, verkligen.
Bra, vi hoppar över till bogeyn den här veckan då. Och det är ju ingen mindre än allas... Ja, vad ska man kalla han? Patrick Reed.
Han, oh, du var snäll nu.
Oh, han, ja, du var snäll.
Han fick hans boogie bara. Jag trodde att du hade... Mitt förslag hade varit...
Skulle du säga veckans trippel boogie?
Ja, det kan du göra. Veckans... jag plockade upp här. Det är Patrick Reed. Vilken dog alltså.
Vad kan man säga om han? Jo... en massa grejer, men framförallt fusket i träden kan vi väl kalla det. Han slår ut bollen, alla ser att den hamnar i det första trädet, de kommer fram, han är övertygad om att den är i det sista trädet, även fast kamerorna från tv visar att det är i det första trädet han har bollen i, men han säger till domaren att jag ser min boll, den ligger i trädet, jag ser ingen på hon. Domaren står där med sin kikare och försöker kolla och frågar, ja, är du över 90% säker på att den är där, så då får du droppa här. Och då säger han att han var där, och han fick ju droppa bollen lite längre fram och inte ha träden i spel. Ja, grabbar, vad säger vi om det?
Ja, jag vet inte, det hör väl till liksom hans karaktär och så. Alltså nu vi kanske inte ska in för hårt liksom och säga döma någon med vissa ord, men det har ju varit ganska mycket ramskri kring hans beteende på golfbanan under längre tid egentligen sen golfkarriären. Det här är bara en till som gör det värre, känns det. En till sak, en till händelse som bara spär på hans idé och hans aura på något sätt.
Ja, exakt.
Ja, verkligen. Alltså den här killen, han samlar inte pluspoäng den här veckan. Alltså. Börja med hans slänga pegg på Rory på ranchen och, och ens tänka att han liksom såhär, ja men det här är nog rimligt, jag skickar ändå mina advokater hem till Rory McIlroy så att de knackar på julafton och sen så fort jag ser någon så ska jag väl ta och gå fram och hälsa och ta i hand med honom. Det känns ju jätterimligt. Då är man så långt ifrån någon form av social kompetens så att det inte finns något liknande.
Och, ja, vill du berätta om det där händelsen på julafton lite grann? Det är snabbt bara så att förstå.
Ja, men jag är inte mer egentligen än att hans advokat skickade en stämningsansökan på Rory efter Rory hade sagt någonting någonstans. Jag vet inte vad det är Rory hade sagt då, men Reed då hade tagit sin advokat som vill stämma allt och alla då på massa pengar då för att man har sagt någonting om Reed då. Och så att man får vi får passa oss lite här nu att säga att han är världens största fuskare i golf då, för vi kanske får ett gäng advokater som kommer vilja stämma oss då. Men det är nej, så att han skickat dem på julafton till Rory och Rory tyckte att det var ju ganska osmakligt och inte korrekt heller, så att och sen nu när Reed kom till lunchen på om det var första dagen eller på inspelsvarven där då, så skulle Reed gå fram och hälsa då, så han fick ta i hand med Diamond, Rorys caddy, och Rory valde att sitta kvar nere i marken, hukade över sin iPad och fortsätta och helt enkelt pilla med iPaden och tittade inte ens upp eller lyfte en blick mot Reed, utan Reed fattade att okej, han vill inte ens titta åt mig eller prata med mig, så att jag kan nog glömma att jag ska hälsa på honom. Så att Reed går därifrån och i lite ilska så tar Reed upp en peg och slänger den bakåt mot Rory typ då. Och sen var ju beefen igång med lite kommentarer mot varandra, men Rory ville väl inte kommentera det så mycket då. Utan försökte vi förklara att jag tycker det är ganska osmakt att han skulle gå fram och prata med mig. Om han har skickat sina advokater på mig tidigare. Så att,
ja. Vill läsa mer om det händelsen så söka på T-Gate på Google. Så kommer det upp ganska många. Så.
Precis. Och sen men, fusket som Wesley berör här, det tycker jag också. Jag fattar inte hur man inte... Alltså man har så mycket kamera att inte den här domaren kan få information om att ni står i fel träd och tittar efter bollen. Alltså jag är helt obegripligt. Det tar ändå ett par minuter de håller på där. Fattar inte.
Sen måste vi ändå ta upp att DP World Tour inte sätter Rory och Reed i samma boll när de egentligen skulle ha spelat i samma boll.
Ja, vilken läge de har.
Ja, verkligen.
Alltså,
efter alla händelser att kunna få lite kontroverser och lite spänning på just DP World Tour som jag har sökt efter så länge liksom. Det är lite profiler som inte tycker om att spela ihop. Alltså, att man inte sätter dem tillsammans. Jag förstår inte.
Nej. Det är ju helt sjukt.
Guldläge.
Guldläge. Vi får hoppas i framtiden att det kommer.
Nej, men nu har vi i alla fall dragit fram veckans trippelbogen i Patrick Reed alltså. Stans fuskare. Hej då med dig. Avskyr karln.
Får vi säga att nu är Rory två slags ledning och Poulter och Reed är tvåa på minus 14.
Ja, det är skönt att halka ner lite på resultatlistan när vi pratar om honom.
Exakt.
Ja,
han kände vibesen direkt.
Exakt, det är bara låta som en sten.
Ja, men med de orden så avslutar vi veckans birdies och bogies och går vidare till vårt efterlängtade. Vart är vi på väg? Ny vecka och nytt quiz. Denna vecka så har vi det tuffaste hittills. Hur känner jag? Ställningen är 6-4 till William. Och vi är inne på det tredje redan.
Jag tänker att det börjar ju lukta slakt här nu helt enkelt.
Ja, det måste jag säga.
Så ödmjukt tänker jag.
Så ödmjukt och snällt. Nej, men varför ska vi vänta? Vi kör igång direkt.
Ja, det tycker jag. Jag är oerhört taggad.
Då så, mina vänner, då kör vi. Vart är vi på väg? För 10 poäng. Vi rullar norröver längs med E4 och beger oss till en klubb norr om norr.
Ja.
Ja. Som alltid så läser jag alla alla poänger, alla frågor, ledtrådar 2 gånger så det får lite mer extra tid. För 10 poäng. Vi rullar norröver längs med E4 och beger oss till en klubb norr om norr.
Ja, men jag har ju det lite så att det börjar.
Ja, jag tror jag är på rätt väg i alla fall.
Ja, det är bra. Hoppas vi, det är på E20 Wesley. På väg så
det. Han svängde vänster på fel stort och så. Vi går vidare till 8 poäng. I Peking har OS gått, men i Peking kommer ingen OS i golf att spelas.
Ja, kommer något mer eller?
Vad fasen?
För 8 poäng. I Peking har OS gått, men i Peking kommer ingen OS i golf att spelas.
Ja, jag vet ju vad du menar, men alltså, jag kom till någon ledtråd då.
Ja, jo, men ja, Peking kommer ingen, vad fasen? Vi rullar norr över. Norr om norr.
Ja, men vi kör vidare till 6 poäng. Waste Management Phoenix Open har detta uppbyggt på sitt 16:e hål. Och klubben vi söker, ja, kopplingen hoppas jag ni förstår, annars är det inget att ha.
Ja. Jaha. Det känns som att jag måste börja ringa nu. Vad fan.
Jag läser igen.
Jo, för men ja, Ville. Min klassiska lilla bling.
Va?
Ja, skickar du i gruppen till mig? Eller inte i gruppen, jag skickar till mig privat.
Ja, exakt, jag var fel när jag skickade i gruppen där. Det var så. Men ja, att jag inte. Det blir intressant att få höra kopplingen på 10 där, för den är inte. Men jo, jag har nog fast en koppling på 10 när jag väl säger det, men jag var ju uppe i. Ja.
Inväntar bara svaret, kan jag räcka sig till när jag har registrerat detta i min.
Du skulle säga fråga en gång tidigare.
Absolut, det ska jag göra, självklart. Men för 6 poäng, jag har fått ett svar av Ville. Men 6 poäng. Waste Management Phoenix Open har detta uppbyggt på sitt 16:e hål. Och klubben vi söker, ja, kopplingen hoppas jag ni förstår, annars är det inga. Ja.
Jag gillar inte så här.
Fruktansvärt kul. Ja. Det luktar 4 poäng i alla fall, så vi har en 2-poängsledning. Att utöka till 4-poängsledning.
Men vi rullar vidare mot 4 poäng. Bomber och granater, vi och fasa, humpe och dumpe, kanon eller kalkon. Ja, vad har vi här?
Alltså jag gillar det här, det är inte så här.
Det är som ett test, ett långt prov.
Fan, jag sitter fast för mycket.
Ja, jag får köra en gång till, Jonas.
4 poäng. Bomber och granater, V och fasa, humpe och dumpe, kanon eller kalkon. Ja, vad har vi här?
Ja, jag känner kopplingen.
jag bara säger att jag orkar inte. Jag får fan.
Nej, det kommer ju 2 poäng här, så fan. Det är inte kul att få 0 poäng. Så att, då blir ledningen ännu större.
Heller 0 poäng än minus.
Vi tuffar vidare till 2 poängen. Vita hästen är grannen och golfklubben i fråga har 12 hål. Uppvärmd range och
space. Jag hade rätt på 4 poäng. Så ja.
Vi hörde ingen gissning på 4 poäng dock.
Nej, vi hörde inte gruppen. Vi hörde ingen ljud från tågturen heller.
Jag skrev på, vad fan? Jag skrev precis efter du skrev sa Kalkon och Malmö eller vad du sa.
Får höra din lilla den samma tuta som Wille gjorde här.
Vad fan?
Då har vi registrerat svar på 2 poäng.
Men vad, jag skrev ju på 4.
Nej, du måste lyssna på Fredrik Lindström här. Han är domare på spåret här.
Hallå. Kolla tiden när jag skrev.
Jag läser igen på 2 poäng. Vita hästen är grannen och golfklubben i fråga har 12 hål, uppvärmd range och Sveriges största profiler på klubben.
Ja, undrar vad det kan ju vara någon som sitter och lyssnar på det här nu som inte kan ha koll på vad det kan vara.
Nej, men svaret är Ingelstad Golf. Och då vill ni förstås höra lite härliga förklaringar på alla pengar.
Ja, men jag tror att jag har kopplat dem nu.
Ja, men det är fantastiskt, det är bra. Men vi vill börja enklare, 10 pengar. Vi rullar norröver längs med E4:an och ber oss till en klubb norr om norr. Norröver, nordgående, norr om Norrköping har vi en liten område som heter Ingelstad.
Nej,
det fattar jag ju.
Mm, det är superbra. För 8 poäng. I Peking har OS gått, men i Peking kommer inget OS i golf att spelas. Och som de vissa vet så är Peking ett smeknamn för Norrköping.
Jajamän.
Och Inge OS, så är det Inge som får vara lite extra ledtråd för ordvalet.
Ah, just det.
Lite smak.
Vad bra.
6 poäng. Bra. Waste Management Phoenix Open. De har en stadion byggt på sitt 16 hål.
Jag fattar den.
Och som, vad kan man säga, huvudägare för Ingelstad Golf så har vi Stadium Golf. Eller Stadium och laget, koncernen. Stadium AB kanske heter.
Just det, och jag tänkte också på själva Waste Management också då. Tänkte du inte själv på den smarta kopplingen?
Vad tänkte du på Waste Management då?
Ja, vad är förkortningen på Waste Management?
VM. Det var smart. Jag tänkte inte på den. Ser du?
Tog jag ledtråden på ett som inte var ledtråden?
Alltså. Vad roligt!
Jag tänkte bara, Waste Management VM finns på anläggningen. Det måste ju vara VM Golf på anläggningen. Och sen så, just det, norr om norr. Och så började han med, nej, vi kör.
Fy fan vad smart. Det var VM, Waste Management.
Och Peking och Norrköping, det måste ju vara det. Det ligger ju norr om Norrköping, Så var det. Så jag blev så inne i VM och Waste Management där, så jag tänkte inte ens på att du sa att det var liksom en stadion på...
Nej, okej. Okay. Vad roligt ändå, för då blir det dubbel liksom.
Ja.
Som jag inte ens tänkt på. För 4 poäng. Bomber och granater, V och Fasa, Humpe och Dumpe, Kanon eller Kalkon.
Ja, vad bra. Säger
vi. Här skriver jag Ingelstad!
Men vi hörde som sagt ingen tågtuta, så då gills det inte.
Nej, men
det är för 4 poäng.
Måste ju kunna tågtuta, Wesley. Det måste tända in alltså.
Jag trodde att tågtuta var när man var först bara. Ja, men nej,
du måste alltid dra i nödbromsen, Wesley, om du ska få ett tåg att stanna.
Exakt.
Nej, man hoppar bara av.
Och för er som inte förstår alla referenser här så är Ingelstad Kalkon ett företag från Norrköping från början. Och är aktiva i sig.
En känd profil också har ju ett avsnitt i en viss podcast också då, som heter Birdie och Boogie. Och ja. Kanon Kalkon kan vara en direkt översättning till det i ett annat program som Sportspegeln.
Även det.
Var inte den ledtråd seriöst? Jag trodde Kanon Kalkon var...
Bomber och granater, jag tänkte våfflan.
Helt rätt, det var en kombination, inne på rätt saker. Men det sista ordet, kalkon, ja, det var ord som vi sökte för att få fram Ingelstad.
Nej, ja, just.
Och det sista så ger jag er svaret igen. Vita hästen, Norrköping, hockey. Och golfklubben i fråga har 12 hål. Vilket är Ingelstad Golf. Och Uppvärmd Ranch har vi velat snacka om. Och ja, de största profilerna i Sverige. Det vet vilka de är. Det är VM själva. Ja, men bra kämpat. Då har vi helt plötsligt 12 poäng till storbror Monér. Och så har vi 6 poäng till lillebror.
Det här kommer hänga kvar. Wesley, du får inte köra, du kan inte hålla på. Ja, du ser Wesley, nu när du höll på och liksom sådär ska hålla på och tjuva lite sådär. Ja, vem tror du inte gör en igel då för att straffa dig lite? Och är uppe i delad ledning nu på DP World Tour då. Ja, så att det där ska man inte hålla på
med. Det gillar vi att se, kom igen, bra.
Det ska vi inte hålla på med och försöka tjuva lite mot domaren där. Det leder ingenting bra. Det är ingen bra karma.
Precis, så nu har vi egentligen tre livspelare i topp 5. Det är alltså Henrik Stenson, Rory McIlroy, nej, Patrick Reed och Jeb Poulter. Ja, det är spännande. Men med de här orden så ska vi självklart se vidare på Deep World Tour. Medan ni andra, ni får njuta av det här avsnittet istället. Tack för idag grabbar, och så ses vi nästa vecka.
Tack för idag.
Hej,
ha det bra.
Hej då.
Hej.